Bismillahirrahmanirrahim. Det här är del 2 på tafsir i surat al-Baqara. Och vi talade i förra lektionen om de troendes egenskaper. Den här suran nämner först sifat al-mu'minin, de troendes egenskaper. Och sen sifat al-kafirin, de icke-troende. Och sen sifat al-munafiqin, hycklarnas egenskaper. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver icke-muslimer med 2 stycken verser. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Men de som förnekar sanningen är det förvisso likgiltigt, vare sig du Muhammed sallallahu alaihi wasallam varnar dem eller inte, så kommer de inte att tro. Innal ladhina kafaru. Och som vi sa så kommer vi läsa från Tafsir Sa'di. Yani de som har kufr förankrat i hjärtat, de som accepterat kufr och valt att vända sig bort från iman, dessa människor kommer inte gynnas av att de kallas till islam. De kommer aldrig att tro. Och den här versen handlar om dem där det är skrivet att de aldrig ska acceptera islam. De som är fördömda, dessa människor kommer aldrig att bli vägledda. Genom den som det är skrivet att han inte ska bli muslim, kommer aldrig att bli muslim. Det är likgiltigt, vare sig du kallar dem till islam eller inte, så kommer de inte att bli vägledda. Och den här versen som Sa'di säger, att i den här versen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad a.s. som en tröst och hopp och för att ge honom styrka, att det finns folk som inte kommer tro. Du kommer att kalla folk till islam, men det finns de som inte kommer att tro. Så yani, förstör inte dig själv på grund av dessa människor. Gå inte under på grund av dessa människor. Det är redan bestämt att de inte ska bli muslimer. Yani, här är de som själva valt att inte bli muslimer. De vänder sig bort från tron, som vi kommer att nämna sen. Så de kommer aldrig att bli vägledda. Och det här betyder inte att man ska ge upp att kalla icke-muslimer till islam och säga att det är redan kört, de är, yani, ska till helvetet och så vidare. Vi vet inte vem som ska vart. Vi vet inte vem som dör som icke-muslim, och vi vet inte vem som kommer att, yani, omvända sig och bli muslim. Taib. Den här versen handlar om dem som aldrig kommer att bli muslimer. Vilka de är, Allah har. Men vad är våran skyldighet? Eller vad är profetens skyldighet först och främst? Och sen de som gör da'wa till islam. Jo, det är att förmedla islam. Att kalla folk till islam. Alayka al-balag. Som Allah säger till profeten Muhammad al-islam. På dig ligger att kalla folk till islam. Wa ma ala rasul illa al-balag al-mubin. Det åligger enda sändebudet att kalla till islam. Yani, med tydlighet, med klarhet. Så sändebudets uppgift är att kalla till islam. För att folk inte ska komma på domedagen och säga: det kom ingen varnare till oss. Utan man ska etablera bevisen på folk. Även en person som du nästan vet 100% han kommer inte bli muslim, kalla honom till islam. För att etablera bevisen på honom. Så att han har fått höra om islam. Taib. Här kommer också en annan fråga. Vem är en kafir? Sa'di säger att en kafir är den som har förnekat allt som profeten Muhammad al-Islam har kommit med, eller delar av det som profeten har kommit med. Han har förnekat hela islam eller delar av islam. Taib, han har förnekat, han vill inte acceptera islam i sin helhet eller delar av islam. Den personen är inte muslim. Och det är också viktigt att förstå sig på. Om någon förnekar en enda aspekt av islam, där det finns klara och tydliga bevis, och säger nej. Han förnekar till exempel fastan. Så jag ska aldrig fasta. Det finns ingen fasta i islam. Då är han inte muslim. För han har förnekat koranverser och hadither och en av islamspelare. Så det är väldigt farligt att en person förnekar någonting som är för religionen. Utan en muslim accepterar och underkastar sig allt som Allah har uppenbarat. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Allah har förseglat deras hjärtan och deras öron, och över sina ögon har de en täckelse. De ska få ett enormt straff. ختم الله على قلوبهم. Allah har förseglat deras hjärtan. Iman går inte in i deras hjärtan. Det är förseglat, det finns ett hölje som ett lager runt deras hjärta, där ljuset av iman inte kommer tränga igenom. Så ingenting går in i detta mörka och hårda och svarta hjärta. Och därför gynnas de inte heller av denna kunskap som de får. Och deras hörsel är också förseglad. De kan inte höra vad som är rätt. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَ. Och de har också en täckelse över sin syn. Och det här som Sheikh Uthaymeen och ulema nämner är de tre, vad säger man, vägarna in, eller de tre sinnena där människan tar åt sig islam. Det är med intellektet, hjärtat, intellektet som sitter i hjärtat, eller med hörseln, man hör om islam, eller det man ser. Men för dessa människor är allting stängt. De vill inte acceptera islam, så Allah stänger deras hjärtan. De vill inte höra om islam, Allah stänger deras öron. De vill inte heller se sanningen, så Allah gör dem blinda. Och det här är ett straff i det världsliga livet, som ulema säger. Det här är deras straff i dunya. Att de är seende men ändå blinda. De är hörande men ändå döva. De har intellekt men ändå inget förstånd. Subhanallah. Då de har vänt sig bort från denna sanning. Och då så säger Sa'di att de nekas att få förståelse i dessa tre stycken, vad säger man då, sinnen. Baserat på att de själva vände sig bort från islam och nekade denna religion. Och anadu, de var upproriska och hädade och förnekade den här religionen. Efter det att de har förstått sanningen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: wa nuqallibu af'idatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra. Att vi vänder deras hjärtan och deras syn, alltså bort från sanningen, för att de förnekade den första gången. Alltså sanningen kom och de visste att det var sanning, men de vände sig bort från den. Så Allah subhanahu wa ta'ala vände bort deras hjärtan. De själva valde att gå bort, då vände Allah dem bort från sanningen. Och han säger, Sa'di, det här är Allahs påskyndade straff i det här livet. Och sen så nämner Allah deras straff i nästa liv: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Och de ska få ett enormt straff. Ett enormt straff. Yani, det finns inget straff som det straff som väntar dem i nästa liv. Det finns ingenting som kan liknas vid helvetets elden. En eld som är 69 gånger varmare än elden här på jorden. En eld som är kolsvart. En eld där folk ligger i lager av eld. Inkedjade, fastkedjade. Och de har kläder av eld. Och de torteras och de får dricka kokande vatten som gör att deras inälvor sprängs. Och äta frukter som fastnar i halsen. A'udhu billah. Och straff på straff på straff i all evighet. Och det finns ingen frid och ingen njutning och ingen vila någonsin. Så de har ett enormt straff som väntar dem i nästa liv. Och i den här versen som Sheikh Uthaymeen säger finns det också en varning till oss troende att förkasta sanningen. Vi ska inte efterlikna kuffar i att inte acceptera sanningen. Tyvärr vissa muslimer, om du kommer till dem och säger, Allah säger, profeten Muhammad a.s. säger, du kommer med bevis, de säger nej. Jag accepterar inte. Högmodigt. Så här gör vi inte i vårt land. Det är inte vår kultur. Du är extrem. Jag vet inte vad folk kommer med för konstiga argument. Men vissa gör så för att förkasta sanningen. Och gör man det, då har man faktiskt efterliknat kuffar i den här egenskapen. Så det är väldigt, väldigt farligt att muslimer, ja, ni faller in i den här egenskapen. Och sen börjar Allah subhanahu wa ta'ala att beskriva al-munafiqin, hycklarna. Al-munafiqin. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver al-munafiqin i 13 verser. Ja, han beskriver de troende i 4 verser, de icke-troende i 2 verser. Och al-munafiqun i 13 verser. Varför? Så mycket betoning på just hycklare. För det är allvarligt. Och de är en mer komplicerad skapelse. Kuffar, det är uppenbart. De säger vi inte muslimer. Alltså, du kommer inte följa dem om du har ett intellekt. Han säger att jag dyrkar någonting annat än Allah och jag går min väg. Jag är kafir och du är muslim. Du kommer inte bli en lurad av honom. Men däremot hycklaren, han säger att han är muslim. Han ber med dig. Och sen kommer han med sina, när han försöker att få dig bort från islam. Och han förnekar islam i hjärtat. Och försöker förstöra islam inifrån. Så han är mycket, mycket värre. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala innal munafiqina fi dark al-asfali min an-nar. Att hycklarna kommer vara i botten av helvetet. De är under kuffar i helvetet. De är värre än kuffar. De är kuffar, men de är den värsta formen av kuffar. Dessa hycklare. De är i botten av helvetet. Alltså under de som dyrkar statyer. Så det här är den värsta avskapelsen. Dessa hycklare. Och Allah subhanahu wa ta'ala har avslöjat dem i Koranen i otroligt många verser. Han har till och med sänt ner en hel sura som handlar om dem. Surat al-Munafiqun. Surat al-Tawba har också avslöjat hycklarnas egenskaper. Och vi finner också här i Surat al-Baqara, Surat al-Nisa och så vidare. Många av hycklarnas egenskaper. För att vi muslimer ska vara på våran vakt. Vi ska inte låta oss luras av hycklarna. Och här kommer också en annan viktig sak som Sa'di och Sheikh Fawzan nämner. Och det är definitionen av hyckleri, nifaq. Hyckleri är att visa någonting utåt som går emot det man har i hjärtat. En person eller dessa människor har kuffer, otro i hjärtat, och de visar tro utåt. Eller de spelar att vara muslimer, de låtsas vara muslimer, men de är icke-muslimer i hjärtat. Taib, de säger att de är troende, men de är inte troende. Det här är nifaq. Och hyckleri delas in i 2 kategorier. Det vi förklarade här, det var nifaq eller i'tiqadi. Att ha hyckleri i sin aqida, i sin trosuppfattning. Gärna att låtsas att man är muslim fast man inte är muslim. Då är man en hycklare i sin tro. Och så har vi det som kallas för nifaq eller amali. Yani att bete sig som en hycklare. Vilket är en synd. Och det här är någonting som inte tar människan ut ur islam. Och det här är någonting som en muslim kan ha. En muslim som syndar kan göra vissa av hycklarnas gärningar. Till exempel vad? Ja, profeten Muhammad alaihissalam, han sa ayatul munafiq thalath. Hycklaren har 3 egenskaper. Idha hadath kedab. Då han talar så ljuger han. Då han lovar så sviker han. Och då han anförtros så bedrar han. Och en annan hadith lade sig till. Om han argumenterar så överdriver han. Så det här är en hycklares egenskap. Men det betyder inte att en person, en muslim som ljuger är en hycklare. Eller en muslim som sviker sina löften och avtal är en hycklare. Utan det betyder att han beter sig som en hycklare. Han beter sig som en hycklare. Och det är väldigt farligt. För att en person som besitter dessa egenskaper och ständigt gör dem kan falla in i den andra formen av hyckleri som tar honom ut ur islam. Om han gärna beter sig helt ut som en hycklare så kan det till slut då leda till att personen blir en hycklare. Tayyip, när uppstod hyckleri i islams historia? När kom de första hycklarna? När muslimerna började få makt. Det fanns inga hycklare i Mekka. Utan hycklarna kom i Medina. Efter att profeten Muhammed al-Islam vunnit slaget av Badr. Och då fick muslimerna styrka. Och då förstod kuffar att muslimerna hade en övertaget. Och det var de som bestämde och så vidare. Så då ville dessa kuffar yani, låtsas att de var muslimer. För att skydda sina liv och sina egendomar. Och för att ta del av de goda förmåner som muslimerna fick i samhället. Och därför säger Allah i beskrivningen av hycklarna, ittakhadu aymanahum junnah. De använde bara sin tro som ett skydd. De använde bara sin tro, yani att de säger ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu muhammadar rasulullah som ett skydd. Yani för att skydda sina liv och sin egendom och för att få de förmåner som muslimerna får. Ja. Så säger Sa'di att från Allahs lutf, en Allahs snällhet till de troende, är att han har beskrivit hycklarna med deras egenskaper så att vi inte ska låta oss luras av dem. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala i beskrivningen av dessa hycklare: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Bland människor finns de som säger vi tror på Allah och den yttersta dagen, medan de egentligen inte är troende. Från folk finns de som med munnen säger att de är troende, de tror på Allah och nästa liv, men de är inte troende. Yani deras hjärtan nekar det som deras mun säger. Och här kommer vi också till en annan viktig punkt som har att göra med iman. Ahle sunna wal jamaa tror att iman består av tre pelare. Tro på islam i hjärtat, att man uttalar sin tro och att man praktiserar sin tro med sina handlingar. Ja, i'tiqad, qawl wa amal. Man måste ha alla tre. Man måste tro på islam, man måste uttala sin tro och man måste också implementera sin tro med sina gärningar. Kuffar har inte någon av de här tre, eller hur? De tror inte i hjärtat, de har inte sagt att de tror och de gör inte heller någonting som tyder på att de är troende. Munafiqun, vad gör de? De har två av dessa tre egenskaper. De säger att de tror och de gör goda gärningar, men de har inte tron i hjärtat. Tayyib, gör det dem till troende att de säger att vi är muslimer?
Nej.
Och det är ett bevis på att iman måste komma från hjärtat. Måste finnas i hjärtat. Det är tro och övertygelse, yaqin. Och sen måste man uttala det. Och man måste sen praktisera. Och så har vi de tredje, och det är muslimerna. Som tror, uttalar sin tro och praktiserar sin tro. Så Allah subhanahu wa ta'ala förnekar här att de är troende. De säger att de tror på Allah och den sista dagen, den yttersta dagen. Fa'idah. Varför kallas domedagen för den yttersta dagen eller den sista dagen? Varför?
Vad heter det på
arabiska? Yawmul akhir. En akhir yawm. Sista dagen, yttersta dagen. Jo, många lärda säger för att det är ju den sista dagen innan människorna går in i paradiset och helvetet. Och efter den dagen finns det ingen mer dag, utan allting är bara en lång evighet. Och som ni vet finns det ingen dag och natt i paradiset. Så evigheten börjar med domedagen. Därför kallas den för den sista dagen. Ja. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Yukhadi'un Allah wal-ladhina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. De försöker bedra Allah och de som tror, men de bedrar endast sig själva utan att inse det. När de försöker lura folk att de är muslimer, så försöker de lura Allah och de troende. Men i slutändan så lurar de bara sig själva. Och de skadar bara sig själva. De skadar inte Allah. Allah är inte i behov av dem. Och de skadar inte heller de troende. Utan de skadar bara sig själva. Subhanallah, de låtsas att vara muslimer och de ber och de säger shahada och gör goda gärningar. Men de har ingen nasib, ingen del i nästa liv. Om de bara hade trott hade det varit bättre för dem. Så de tror att de lurar muslimerna, men de lurar bara sig själva. Ja. Och så säger Allah i beskrivningen på dem: "Fi qulubihim marad, fazadahum Allah marada wa lahum 'adhabun 'adhabun alim bima kanu yakdhibun." I deras hjärtan finns en sjukdom och Allah har utökat sjukdomen åt dem. De ska få ett smärtsamt straff för att de brukade ljuga. Och sjukdom här är tvivel som de har i sina hjärtan. Allah säger här i beskrivningen av al-munafiqun: "Fi qulubihim marad." De har en sjukdom i hjärtat. Och här är viktigt att förstå att iman sitter i hjärtat. Allah nämner i Koranen att iman sitter i hjärtat. Och profeten Muhammad a.s. han sa: "Alla inna taqwa här huna." Taqwa sitter här. Och människans förstånd, aql, sitter också i hjärtat. Och det här är någonting som kanske forskare nekar. Men även det finns många bevis som tyder på det också. Att hjärtat spelar roll när det kommer till förstånd och tro och liknande saker. Så hjärtat spelar en stor roll i människan. Har du ett friskt hjärta får du inshallah en frisk kropp och goda gärningar. Så som profeten Muhammad a.s. han sa: "Sannoliken så finns det en liten köttbit i människan. Om den är frisk blir hela kroppen frisk. Om den är sjuk blir hela kroppen sjuk. Och det är hjärtat." Så hjärtat är det viktigaste. Och därför talar Allah om det friska hjärtat, det sjuka hjärtat, och det nämns det rena hjärtat, den som kommer till Allah med ett rent hjärta och så vidare. Det hårda hjärtat. Så det är mycket som spelar in på just det här med hjärtat, att man ska försöka ha ett rent hjärta. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen att de har ett sjukt hjärta. Och Sa'di nämner i tafsir att det finns två sorters sjukdomar som kan drabba hjärtat. Hjärtats sjukdomar kan delas in i två kategorier. Den första är marad al-shakk wa shubuhat wa nifaq. Shubuhat, sjukdomen av att ha tvivel i hjärtat. Och det här är den farligaste formen av sjukdom. Och den andra formen är shahawat, att hjärtat är sjukt av lustar och begär, av synder. Den första formen av sjukdom är den farligaste formen. Att hjärtat blir sjukt i tvivel, shubuhat. Och då säger de, det är som att tvivla på Allah subhanahu wa ta'ala. Tvivla på religionen. Att ha hyckleri i hjärtat. Att ha bidda i sin tro. Det här är från shubuhat. Eller de sjukdomar som har sått tvivel i personens hjärta. Och det här är den värsta formen av sjukdomar. Och sen har vi marad al-shahawat. Sjukdomen av lustar. Som en person som tycker om att göra zina. Otukt. Han tycker om al-fawahish. En i skamlösa synder. Och resten av synder. Han tycker om att dricka och stjäla och baktala och dessa saker. Hans hjärta är fyllt med kärlek till dessa saker. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Fayatma'u alladhi fi qalbihi marad." Yani Allah subhanahu wa ta'ala i surat Al-Ahzab nämner hur kvinnan ska tala till mannen. Att hon ska inte tala med en vacker och mjuk röst. För då kommer den personen som har en sjukdom i sitt hjärta att gärna falla eller för den här då kvinnan. Så vad som menas med den versen är yani sjukdomen av zina och synder i hjärtat. Och så säger Sa'di att den som skonas från dessa två sjukdomar kommer att få iman och yaqin och kommer att ha tålamod i att inte synda. Och kommer också att få belöningen. Så minst detta, det finns då två sjukdomar. Taib. Och de här sjukdomarna är också de som Ibn al-Qayyim talar om. Då han talar om shaitans väg in till människans hjärta. Att shaitan har dessa två vägar in i människans hjärta. Shubuhat och shahawat. Shubuhat, tvivel i religionen. Och shahawat, synder. Och vilken är värst? Vilken sjukdom av dessa två är värst? Vi nämnde det, men ändå. Tvivel, shubuhat. Varför? För folk som har tvivel i religionen och folk som har fallit in i bidda, de kommer inte göra toba. Mycket sällan. De tror att de är på rätt väg. Medan personer som har shahawat, han brottas och kämpas med sina lustar. Han vet att det är fel att ha flickvän, han vet att det är fel att gå ut och dricka och röka och så vidare. Han vet att det är fel. Och kommer inshallah någon gång göra toba. Och han ber Allah om förlåtelse. Och ser sig själv som en syndare. Men den som har fallit in i bidda tycker att han gör rätt. Som han alla. Och den som tycker att han gör rätt kommer inte göra toba. Utan kommer bara fortsätta. Så därför nämner ulema att en bidda är värre än synder. Bidda är värre än synder. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen att de har fått sjukdom i sitt hjärta. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Så Allah utökade deras sjukdom. Yani, här nämner de att den här sjukdomen är ett straff för deras synder. När de syndade och valde detta, denna dåliga väg, så gav Allah dem den här sjukdomen i hjärtat. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i versen som vi också nämnde. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Att vi vänder bort deras hjärtan och syn som straff för att de inte ville tro den första gången. Och Allah säger också فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. När de valde att avvika så lät vi dem gå vilse. فَلَمَّا زَاغُوا. När de själva valde att gå vilse, då lät vi dem gå vilse. Så det är straff. Yani, de hade sjuka hjärtan, de ville inte tro. Så Allah lät dem gå vidare med sin sjukdom och lät sjukdomen bli värre. Och han säger, författaren, på samma sätt, yani som då synder leder till ännu mera synder, så leder också goda gärningar till ännu mera goda gärningar. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْ هُدًا. Allah säger att han kommer öka dem som är vägledda i vägledning. Så ju mera goda gärningar du gör, yani Allah kommer att öppna dörren till ännu mera goda gärningar. Så när du går vägen av godhet och fromhet, så kommer nya vägar till ljuset att öppnas för dig. Men går man vägen av synder, så öppnas vägen till ännu mera synder. Och det här är något som också är mushahad, något som är bevittnat. Att folk tänker ibland, jag ska bara göra den här synden. Jag ska sen dra mig tillbaka. Och utan att du vet någonting, du faller in i nästa och nästa och nästa och nästa, och sen finns det ingen återvändo nästa. Så det är så. Medan ibland, motsatsen, du vill göra en god gärning, och så händer någonting spontant, och subhanallah, så öppnas en till god gärning, och en till och en till och så vidare. Så subhanallah, tänk på detta. Att straffet för en synd kan vara att man faller in i en annan synd. Och belöningen för en god gärning kan vara att du får tawfiq att göra en till god gärning. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Och när man säger till dem, sprid inte fördärv på jorden, fasad, så säger de, vi är endast muslihun, vi är endast förbättrare. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Men sannoliken så är det de som är fördärvarna, men de inser det inte. Yani när man säger till dessa munafiqun att inte göra fasad på jorden med era otro och era synder och dåliga gärningar. Och en annan form av fasad som munafiqun också gjorde, det var att de tog parti med kuffar. Deras yani, mål var att stötta islam. Så de allierade sig med alla möjliga kuffar för att attackera islam. Berättade om muslimernas hemligheter och kanske svagheter och så vidare. För att försöka stötta islam. Och det här är också en form av fasad som de gjorde på jorden. Så när man vill förbjuda dem från dessa synder, så säger de innama nahnu muslihun. Vi vill bara tillrättaställa saker och ting. Så inte bara att de gör dåliga gärningar, de försvarar också sina dåliga gärningar och påstår att de gör det goda och det rätta. De vänder på det som är fel och försöker få det att framstå som rätt. Och så säger Sa'di att den som gör fel och sen tjafsar emot och tycker att han gör rätt är mycket värre än den som syndar och vet att han gör fel. Den som syndar och vet att han gör fel kommer inshallah att vända sig tillbaka, till skillnad från dessa. Och de säger också då innama nahnu muslihun. Innama betyder det är endast vi som gör islah på jorden. Än inte de troende. De påstår att de är de enda som gör bra saker på jorden och de troende gör dåliga saker. De ser det som är fel att vara rätt och det som är rätt att vara fel. Och då så besvarar alla denna falska detta falska påstående och säger alla innahum humul mufsidun. Yani det är de som är el mufsidun. Det är de som förstör och fördärvar på jorden. Walakin la yash'urun. Men de förstår sig inte på vad de gör. Och så säger Sa'di, och vilken fasad är värre än att förneka Allah. Att hyckla och att hindra folk från Allahs väg. Att försöka bedra Allahs awliya. Och att alliera sig med de som krigar mot Allah och hans profet. Och efter detta tro att man gör det rätta. Finns det någon större fasad än denna? Men de förstår inte vad de sysslar med. Och han nämner också här att deras kuffer, otro och hyckleri är fasad på jorden ur den aspekten att synder förstör jorden. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Att al-fasad, yani fördärv, har spridit sig på land och hav som straff för vad folk har gjort. Yani att Allah subhanahu wa ta'ala håller tillbaka regnet. Att det är torka. Det är ett straff från Allah för det vi har gjort. Eller för det som kuffar gör. Jordbävningar och liknande naturkatastrofer. Det är ett straff. För det kan vara kuffars, kuffer och hycklarnas nifaq. Eller det kan också vara muslimernas yani, synder. Så det här är också ett då, argument på att al-fasad kommer från dem. Det är de som gör fasad på jorden. Med sin kuffer och sin nifaq. Så orsakar de dessa problem på jorden. Och han nämner också Sheikh Fawzan, hafizahullah, att samma sak kan vi se idag. Vi ser hycklare idag som säger samma sak. De säger att ni är religiösa människor. Ni vill ta oss tillbaka i tiden. Vi vill utveckla oss och gå framåt och ta samhället framåt. Med att byta ut Allahs lag mot nya lagar och påhittade lagar och nya ideologier och system. Ni strävar oss bakåt och vi vill dra er framåt. Det är saker vi kan se idag. Ni vill låsa in kvinnan hemma men vi vill befria henne. Ta ta av henne den här kläderna som gör henne till en slav, och vi vill befria kvinnan och ni vill fängsla kvinnan. De kommer med såna här argument som tyder på att de är munafikun. Ingen mu'min säger såna här saker. Och samma sak, de säger vi vill göra islah och ni vill göra ifsad. Så det här är någonting som man kan se idag, en spår av folk som kallar till att leva icke-religiöst och sen då kritisera de som vill leva efter Allah Ta'alas lag. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Och när man säger till dem att de ska tro så som folket tror, så säger de, ska vi tro så som oduglingarna har trott? Men det är sannoliken de som är oduglingar, men de vet inte om det. Ja, om man säger till dessa hycklare att tro så som folket har trott. Ja, ni, och vem var folket? Tro så som folket har trott. Vem var folket när den här versen uppenbarades? Sahaba. Tro så som sahaba har trott. Och vad säger de då för någonting? Ja, ni, tro som de har trott med tungan, med hjärtat och mera handlingar. Och då säger de då, ska vi tro så som ett sufaha har trott. Och sufaha översattes här till oduglingar, men ordet sefi betyder egentligen, yani, de säger en person som inte kan ta hand om sig själv, han kan inte ta hand om ekonomi, han en person som är slarvig, eller han saknar förstånd kan man säga, han är dum eller idiot eller saknar förstånd. Så de kallar sahaba hasha lillahi för sufaha, subhanallah, radiyallahu anhum. Yani att det var, så säger Sa'di, de anklagar sahaba för att vara dumma. Dumma personer som lämnade sitt hemland, sin stad, flydde från sitt folk och lämnade sina egodelar bara för den här religionen. Yani, det är ni som är dumma, varför ska vi göra samma dumhet som ni har gjort? Hasha lillahi. Och de på det här sättet vill då påstå sig att vara de som är intellekta och de som är smarta och de som då besitter det som är korrekt. Så Allah subhanahu wa ta'ala besvarade med att det är de som egentligen är dumma på riktigt. Vem är dummare än en person som inte vet sitt eget bästa? Det som gynnar henne själv, henne bäst. Och personen som inte strävar efter det som ska gynna henne i det här livet och i nästa liv, utan istället strävar i det som kommer att skada henne. Det här är ni de egenskaper som de hade. Ja. Medans intelligens är att sträva efter det som gynnar henne i detta liv och i nästa liv. Och att hålla sig borta från det som skadar henne. Och så säger Sa'di en viktig sak, فَالْعِبْرَةُ بِالْأَوْصَافِ وَالْبُرْحَانِ لَا بِالدَّعَاوِ الْمُجَرَّدَ وَالْأَقْوَالِ الْفَارِغَ. Att det viktiga är det som i verkligheten och inte anklagelser och påståenden som saknar bevis. Vem som helst kan anklaga folk för saker och ting, kan kalla folk för dumma och vilseledda, men bevisen måste man ha på sin sida. Taib. Och det här är en vanlig sak. Att kuffar och hycklare förtalar de troende. De kallar dem för idioter och bakåtsträvande. Och som Imam Shafi'i sa, de talade och förtalade profeten Muhammad al-Islam. De förtalade sahaba. Och de rättfärdiga, ska de inte tala illa om er? Det är en sunna. Att de som följer den rätta vägen kommer alltid att bli utskrattade och baktalade och förlöjligade framför folk. Och det, så är det. Och kolla här hur kuffar tror att de har rätt. Att det de gör är rätt och att det som de troende är på är fel. Så pass att de vänder på sanningen. Anklagar de troende för att ha fel och att de har rätt. Anklagar de troende för att vara dumma. Fast det är egentligen de själva som är dumma. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. Och när de möter de som har antagit tron så säger de, vi har också antagit tron. Men när de återvänder till sina jävlar så säger de, vi är på eran sida, vi gör bara narr av de troende. Och så säger Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah gör narr av dem och låter dem fortsätta så att de får sträva omkring i sitt överskridande. Yani, här så säger Allah subhanahu wa ta'ala att när hycklarna möter de troende så säger de amanna. Vi är troende så som ni är troende. Men när de sen går tillbaka till sina shayatin, sina jävlar, så säger de vi är på eran sida. Vi gjorde bara narr av de troende. Vi gjorde bara narr av de troende. Yani, de vill lura de troende med att säga att de följer deras väg och att de är på deras sida. Men när de går till sina shayatin, vad menas med shayatin i den här versen? Yani kubara'ihim, deras ledare. Och vad som menas med shayatin i den här versen är yani icke-muslimerna, människor, inte demoner. För en shaytan kan också vara en människa. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. Att på så vis har vi gett varje profet en mänsklig och en demon, eller vad säger man, alltså shayatin, från både mänskliga rasen och från jinnerna, som uppenbara yani ondska till varandra. Så varje profet har fått en fiende från shayatin al-ins wal-jin, vilket bevisar att det finns shayatin från människorna. Och ordet shaytan kommer från någonting som är långt borta, eller en kant, eller något som är utstött. Därför kallas det för stranden för shati. Det är så långt ut man kan komma. Och shaytan, han är ju bortstött, utstött, eller hur? Och varje person som är en överträdande och syndare kan också kallas för shaytan på det här sättet. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. gällande den som vill bryta din bön. Vad sa han? Stoppa honom. Om du ber mot en sutra och någon vill gå förbi framför dig, stoppa honom. Om han försöker igen, putta bort honom. Hindra honom hårdare. En gång till, hindra honom. Tredje gången, typ, putta bort honom hårt. För han är en shaitan. Han är en syndare. Inte att han är iblis, en kafir, utan han är en stor syndare. Så de går tillbaka till sina shayatin och gör narr av de troende. Och sa att vi gör bara narr av de troende när vi påstår att vi är med dem. Så det är så här som de beter sig. De går med ett ansikte till de troende och ett ansikte till de icke-troende. Och det har också en väldigt klandervärd egenskap som profeten Muhammad a.s. har varnat för. Han sa i en sahih hadith, den värsta av folk är den som kommer på domedagen med två ansikten. Vem är den med två ansikten? Den som går till ett folk med ett ansikte och ett annat ansikte, till ett annat folk med ett annat ansikte. Det här är en hycklares egenskap, att man är falsk. Man är inte ärlig. Och det är en väldigt, väldigt dålig egenskap, och tyvärr finns det vissa människor som har den här egenskapen. En muslim ska vara fast på sanningen och stå upp för det som är rätt. Och ska inte hyckla med religionen och inte vara falsk. Utan han ska vara med folket av sanningen. Och ha samma ansikte till alla människor. Så vad är då straffet för att de gör narr av de troende? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah kommer att göra narr av dem. Eller Allah gör narr av dem. Yani som gengäld. Och Allah låter dem fortsätta att sträva omkring i sitt överskridande. Yani Allah gör narr av dem. Vad betyder det? Här säger ulema i tafsir. Yani gengäld. De gör narr av Allah, av de troende. Då gör Allah narr av dem. Och vad menas med detta? Ulema har nämnt exempel. Och det är att på domedagen så kommer hycklarna att få återuppstå eller vara med de troende. Och alla kommer att få ljus. Och ni vet, man behöver detta ljus för att gå över sirat, in i paradiset. Och när de troende är på väg in i Jannah och de går över den här bron med sitt ljus, mitt ute där i mörkret så kommer hycklarnas ljus att slockna. De trodde att de kan lura alla hela vägen in i paradiset, subhanallah. Ja, vad händer? Alla kommer lura dem. Ljuset slocknar och kastas i helvetet. Så det är, yani, man säger inte att Allah subhanallah gör narr bara sådär, utan bara i gengäld. Förstår ni? Till exempel, det är inte någonting positivt att säga jag slog en människa. Det är negativt, eller hur? Men om man säger så här, han slog mig, då slog jag tillbaka. Det är inte lika negativt, eller hur? Ja? Han slog mig, jag försvarade mig och slog tillbaka. Det är acceptabelt. Men om man bara säger jag slog honom, det är negativt. Och därför beskrivs inte Allah med att man säger Allah gör narr av folk, bara så där, utan i gengäld. Samma sak som är mekr. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. De smider planer, Allah smider planer. Yani, i gengäld, de smider onda planer mot islam, khalas, Allah gör planer mot dem. Förstår ni? Så i gengäld för deras synder så får de tillbaka det som de gjorde. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Yani, Allah låter dem gå ännu mer vilse bort i sina synder och sin kuffer. يَعْمَهُونَ, yani, i sin blindhet. Låter han dem gå förvirrade i mörkret, långt bort från sanningen, för att de gjorde, och det här är också straff för att de gjorde narr av Allah och hans religion och de troende. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Det är dessa som har bytt till sig villfarelse mot vägledningen. Och därför lönade sig inte deras byteshandel och de var inte vägledda. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Det är dessa hycklare som har dessa egenskaper. Yani, som sålde tron mot villfarelse. Och vi har här något som man köper och något som man säljer. Eller något som man, vad säger man? Något valuta som man köper med. Vad heter det? Som man köper med. Eller kapital som man köper med. Och något som man köper. Så vad var det de köpte för någonting? De sålde sin religion. Sålde islam och sanningen. Och köpte istället villfarelse. Och helvetet. Fama rabiha tijaratuhum. Och deras handel gav ingen vinst. Vilken värdelös handel att sälja det eviga paradiset och evig lycka och även lycka i detta liv mot den här villfarelsen som de valde. Vilken dålig handel som de gjorde. Subhanallah. Yani, det som de strävade efter och köpte var det sämsta som finns. Det ondaste som finns. Denna otro och detta hyckleri. Och det viktigaste som människan äger, denna vägledning, var det som de sålde och gav upp. Och här nämner man också att den bästa handeln, vad är det för någonting? Vad är det för handel som aldrig går i förlust, som aldrig går back? Handel med Allah subhanahu wa ta'ala. Handel med Allah. Att investera hos Allah subhanahu wa ta'ala. Yani att sälja sig själv till Allah. Yani att acceptera hans religion och göra goda gärningar. Det är den bästa handel, den bästa tijara. Som aldrig ger förlust, utan bara vinst. Subhanallah. Allah musta'an. وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ. De, vad sa man, de fick ingen vinst och de var inte heller vägledda utan de var vilseledda. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala, vi ska avrunda med det, två stycken liknelser. Där han liknar, gör en liknelse med al-munafiqin. Och han säger att deras liknelse är som liknelsen av han som lyckades tända en eld. Men när elden lyste upp allting omkring honom så tog Allah bort deras ljus och lämnade dem i mörkret där ingen såg. Döva, stumma och blinda, och därför återvände de inte. En liknelse av hycklarna är som en person som är ute på en ödemark. Det är kolsvart och det är kallt och det är molnigt. Och personen är då i fullt mörker. Så personen tänder en eld. Och många lärda säger, istauqada betyder att han frågar någon annan om eld. Och det här är liknelsen av hur yani, munafiqun tog iman från de troende. Yani, de tog det här ljuset från de troende och tände det en kort stund. Så personen sitter då vid den här elden och får ljus och värme. Men helt plötsligt så slocknar allting. Han tror att han har makt och kan bestämma över elden. Men helt plötsligt så släcks elden. Och lyckan försvinner. Och han sitter där själv i mörkret. Och det enda som finns kvar är en varm kol som bränner. Men inte ger något ljus. Och de nämner här att han inte bara sitter i mörker, han sitter i nattens mörker. Mörkret som också uppstår på grund av molnen, regnet. Och mörkret som blir starkare efter att man har släckt ljuset. Ni vet, om du har ljus och släcker så blir det ännu mörkare än om du ger dig in i någonting mörkt utan ljus, eller hur? Så det blir ännu mörkare på det här sättet. Så det här är liknelsen av munafiqun som tände ljuset av iman, eller fick ljuset av iman från de troende. Men det var inte deras ljus. De bara försökte imitera dem i det de gjorde. Och de försökte då lysa upp med det här ljuset en liten stund i det här världsliga livet. Och de fick en viss nytta. Yani, kort stund i det här livet. Så lät man deras liv vara. De straffades inte. Man tog inte deras pengar för att de var icke-troende eller någonting sånt. De fick en kort njutning i detta livet. Men sen plötsligt så kommer döden. Och de lämnar det här livet. Och då får de inte heller eller längre någon nytta av de här förmånerna som de hade. Utan allting slocknar. Och de ligger i gravens mörker. Mörkret av kuffer. Mörkret av hyckleri. Mörkret av synder i alla dess sorter. Och sen mörkret i helvetet. Och vilken ond destination. Så det här är liknelsen av al-munafiqun. Som hade lite ljus och sen befinner de sig i detta eviga mörker. Och vad är de för någonting? Sum. De är döva. De kan inte höra sanningen. Bukm. De kan inte heller tala ut med sanningen. Um. De är också blinda och kan inte heller se sanningen. Fahum la yarji'un. Och därför kommer de inte att komma tillbaka. De lämnade sanningen efter det att de visste att den var rätt. Så de kommer inte att komma tillbaka till den. Till skillnad från den personen som går vilse. Baserat på synd eller okunskap. Eller brist på förståelse. En sån här person kommer lättare tillbaka till sanningen. Eller hur? En person som lämnar sanningen och vet att den är rätt och sen förnekar den med sitt hjärta kommer sällan tillbaka. Till skillnad från den som är okunnig eller vilse och syndar, den personen kommer ofta tillbaka. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala en till liknelse. Eller liknelsen av en regnstorm. från himlen fylld av mörker, oska och blixt. Och de sätter fingrarna i öronen på grund av blixtslagen i rädsla för döden. Och Allah omsluter förnekarna. Blixtarna fråntar dem nästan synen, och varje gång den ger ljus åt dem så vandrar de där i. Men när den slocknar för dem så står de stilla. Om Allah ville kunde han ta bort både deras hörsel och syn. Allah har sannerligen makt till allt. Den andra liknelsen är då som ett folk som är ute i mörkret. Samma sak där. Och himlen spöregnar på dem. Och det är kolsvart. Och inte bara det. Det är åska. Och det är blixtrar. Så de är otroligt rädda. Och när blixten lyser upp lite grann så går de några steg. Och sen står de bara still. Och han säger att det här är samma sak som hycklare som hör Koranen. För dem blir de lika rädda. De blir lika rädda för Koranen som de här personerna som är ute i ödemarken när blixtarna kommer. Och är rädda för döden. Och trycker in, Allah nämner asabi, plural. Fingrar i öronen. Kan man trycka in fingrar i öronen? Eller finger? Men det är bara mubalagha. Allah vill betona att de vill verkligen inte höra någonting alls. Och samma sak är det med hycklarna. De var så rädda att Allah skulle sända ner verser för att avslöja dem. Och säga att de här är hycklare, typ avrätta dem eller straffa dem. Och det här är deras egenskaper. Det var det värsta de visste. Och när Koranen kom, de ville inte höra den. De vände sig bort och sprang iväg. Subhanallah. Samma sak här. De är lika onda dessa människor. Som folk som är rädda för blixten och åskan som är ute på en öde mark. Ja. Och han nämner också här att en person som är på ödemarken, nära blixtar och åska, kan klara sig. Och brukar för det mesta klara sig, eller hur? Till skillnad från hycklarna. Deras hat och flykt från Koranen kommer inte gynna dem det minsta. De kommer inte skonas, utan Allah kommer att ta dem och greppa dem och straffa dem med det värsta av straff i nästa liv. Och vi fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Det gör vi inte alls, nästa vecka är det ledigt. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.